Kapitel 15. Delaktiga av gudomlig natur. Vet du vem du är? Jag ställde frågan tidigare, men det är dags att väcka den igen. Ja, vi är i världen men inte av den. Det är sant att vi har blivit frälsta av nåd genom tro på det Jesus gjorde på korset. Se Efesierbrevet kapitel 2, vers 8-9. Men det är bara början av att förstå vad Gud har sysslat med. Guds ursprungliga avsikt med Eden var att sammanfoga sin mänskliga familj med sin gudomliga. De himmelska gudasönerna som var här före skapelsen, se Jobb kapitel 38, vers 67. Han övergav inte den planen efter syndafallet. Du kristna människa, du kommer att göras gudomlig som en av Guds Elohim, som Jesus själv. Se första Johannesbrevet kapitel 3, vers 1-3. Teologer sätter många rubriker på den idén. Den vanligaste är glorifiering. Petrus kallade det att bli delaktiga av gudomlig natur i andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 4. Johannes uttrycker det så här. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Första Johannesbrevet kapitel 3, vers 1. I det här kapitlet kommer vi att ta en titt på hur Bibeln förmedlar det budskapet. Guds söner, Abrahams avkomma. När Gud lämnade över världens nationer till lägre gudar vid Babel visste han att han skulle börja om med en ny mänsklig familj som var hans egen. Gud kallade Abraham, se första Moseboken kapitel 12, vers 1-8, direkt efter Babel, se första Moseboken kapitel 11, vers 1-9. Genom Abraham och hans fru Sara skulle Gud återgå till sin ursprungliga plan om Eden. Guds folk, Abrahams barn, israeliterna, misslyckades slutligen med att återställa Guds goda styre på jorden. Men ett av dessa barn skulle lyckas. Gud skulle bli människa i Jesus, en ättling till David, Abraham och Adam. Och det var genom Jesus som Guds löfte uppfylldes. Att en dag välsigna nationerna som han hade straffat vid Babel. Paulus skrev om det på många ställen. Här är två. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. Att hedningarna har samma arv som vi. Tillhör samma kropp. Och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Efesierbrevet kapitel 3, vers 2-6. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-29. Som jag har förklarat i tidigare kapitel, genom hela gamla testamentet bodde folk som inte var israeliter i områden som hade hamnat under lägre gudars välde. Gud hade tilldelat dem dessa nationer vid Babel. Vid Babel tappade alla andra nationer än Israel sin relation till den sanne guden. Israel och endast Israel var Guds arvedel. Se femte Moseboken kapitel 32, vers 9, av mänskligheten. Israeliter använde många olika termer för folket i de nationer som gjorts arvslösa. Det fanns geografiska eller etniska benämningar, till exempel egyptier, moabiter eller amalekiter. Men på Nya testamentets tid var den övergripande benämningen hedningar. Om du inte är en jude är du en hedning. Nya testamentets berättelse är att en ättling till Abraham, Jesus, dog och uppstod för att återlösa inte bara Abrahams etniska ättlingar, israeliter, judar, utan även alla människor i de nationer som tidigare hade gjorts arvslösa av den sanne guden. I de verser som citeras ovan kallar Paulus inkluderingen av hedningar i Guds familj ett mysterium. Det grekiska ord som översätts hemlighet i svenska biblar kan även betyda mysterium. Det förvånade honom att folk från nationerna som Gud hade kastat bort, som var under andra gudars kontroll, kunde ärva löftena som gavs till Abraham. I Kristus är alla som tar emot evangelium barn till Jahwe, den sanne guden, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Se Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12, Galaterbrevet kapitel 3, vers 26, Romarbrevet kapitel 8, vers 14. Det är därför Nya testamentet pratar om de troende i familjetermer, söner, barn, arvingar, och pratar om att bli adopterad av Gud. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 15 och 23, Efesiebrevet kapitel 1, vers 5, Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-5. Pratet om arv är kristallklart och avsiktligt. Det talar om för oss vilka vi är, Guds nya gudomliga mänskliga familj. De troendes öde är att bli det som Adam och Eva ursprungligen var, odödliga glorifierade avbilder av Gud som lever i Guds närvaro. Men inte ens det beskriver vilka vi är till fullo. Det mest fantastiska är hur Jesus betraktar oss. En familjehögtid. De två första kapitlen av Hebreerbrevet ger oss en dramatisk bild av Guds blandade familj, gudomlig och mänsklig. För mig är det en av de mest omrörande passagerna i Bibeln. Hebreerbrevet kapitel 1 poängterar att Jesus är så mycket större än änglarna, vers 4. Ingen står högre i Guds himmelska gudaförsamling än Jesus. Han är ju trots allt Gud. Faktum är att författaren poängterar att eftersom ingen ängel var lämplig att bli människa och ärva kungariket, så måste änglar tillbe Jesus, vers 5-6. Jesus är kung. Det är anmärkningsvärt att när Jesus blev människa blev han för en kort tid lägre stående än änglarna. Han blev en av oss. Människor är lägre stående än gudomliga varelser som till exempel änglar. Hebreerbrevets författare ställer frågan: vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna, med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 6-9. Vad är resultatet av det Jesus gjorde? Vi skulle kunna säga frälsning. Det skulle stämma, men då missar vi vad författaren av Hebreerbrevet vill att vi ska veta. Genom att Gud blev människa i Jesus Kristus kommer hans dödliga efterföljare att bli gudomliga och medlemmar av samma familj. Någon dag, antingen vid vår död eller vid hans återkomst till jorden i kungarikets slutliga form, den nya Eden, kommer Jesus att presentera oss för resten av gudaförsamlingen och presentera gudaförsamlingen för oss. Han blev som vi är, så att vi ska kunna bli som han är. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder när han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 10-13. Istället för att skämmas inför Elohim i gudaförsamlingen för att han blev människa och lägre än dem, så njöt Jesus av det. Alltihop var en del av en storslagen plan. När han står i församlingen presenterar han oss. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Nu är vi tillsammans allihop, för alltid. Och det hade varit planen ända från början. Vårt inträde i Guds gudomliga glorifierade familj är vårt öde. Paulus uttrycker det på ett vackert sätt i Romarbrevet kapitel 8, vers 18-23. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Paulus uppmuntrade de troende med samma budskap. Han sa till de romerska troende att de var förutbestämda till att formas efter hans sons bild så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Han sa till den korintiska kyrkan: och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 18. Och att vår mänsklighet skulle bli transformerad. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Första Korintherbrevet kapitel 15, vers 53. För Petrus betydde medlemskap i Guds familj att bli delaktiga av gudomlig natur. Andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 4. Johannes uttryckte det enklast: vi ska bli lika honom. Första Johannesbrevet kapitel 3, vers 2. Varför detta är betydelsefullt? Som kristna har vi förmodligen hört många gånger att vi måste vara som Jesus. Det måste vi absolut. Men när vi hör det har vi en tendens att tänka att det bara handlar om att vara god eller kanske mindre dålig. Vi förvandlar något som faktiskt är en nästan otänkbar idé, att vi en dag kommer att bli som Jesus är, till ett prestationskrav. Istället för att känna oss skyldiga över hur mycket vi inte är som Jesus och lova i våra hjärtan att prestera bättre, måste vi låta välsignelsen av det han gjorde och kommer att göra få oss att tänka på ett annat sätt om vi ska vara som han är. Vi kan göra Kristus likhet till en uppgift vi måste utföra för att Gud inte ska bli arg på oss. Men det är dålig teologi. Det förvandlar nåden till en plikt. Eller vi kan vara tacksamma över att vi en dag kommer att bli det som Gud är överlycklig över att göra oss till. Det han förutbestämde att vi ska bli. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Och leva på ett sätt som gör att folk som är förslavade av mörka makter kommer att vilja göra oss sällskap i Guds familj. Det ena perspektivet blickar inåt och det andra blickar åt himlen. Det kristna livet nu handlar inte om rädsla för att inte kunna tillfredsställa den som älskade oss medan vi fortfarande var förslavade av mörkret. Det kristna livet handlar egentligen om att kunna greppa två koncept. Vår adoption in i Guds familj, vilket betyder att Jesus är vår bror och att Gud älskar oss som han älskar Jesus. Och vårt syfte i Guds plan att återställa sitt kungarike på jorden. Vi är och kommer att bli Guds nya gudaförsamling. Han är vår fader, vi är hans barn, vårt öde är att leva tillsammans med honom för evigt. Vi är hans arbetskamrater med uppgiften att hjälpa honom att befria dem som fortfarande ägs av de dödas herre och hålls fångna av mörkrets osynliga makter. Det är det som Bibeln handlar om, från Eden till Eden. Det är det som är ditt öde. Ditt liv just nu handlar inte om att förtjäna en plats i Guds familj. Det kan man inte förtjäna. Det är en gåva. Ditt liv just nu handlar om att visa uppskattning för din adoption, njuta av den och få andra att dela den med dig.